YouVersion, så heter den största kristna bibelappen. Och om du är kristen och har en smarttelefon så vill jag anta att du har just den appen. För där finns det hundratals, om inte tusentals, olika bibelöversättningar. Och bara på svenska så finns det allt från Karl XII till kärnbibeln. Och varje år så kommer YouVersion ut med statistik på vilken vers som är den mest lästa, den mest markerade och mest delade under året. Och för bara några dagar sedan så berättade de vilken vers som var den mest lästa år 2024. Och som av en slump så ska vi faktiskt läsa den versen just idag också. Vi håller ju på med ett vers för vers studium av Filipperbrevet och har kommit fram till kapitel 4. Och idag så ska vi läsa verserna 4-7. Och en av dem, nämligen vers 6, är den som är den mest populära versen i 2024 bland de som använder den här appen. Så låt oss se på det här, vad det betyder för någonting, varför den är så speciell, den här versen. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi börjar som vanligt med att läsa de verserna vi ska gå igenom idag. Det är Filipperbrevet 4, vers 4-7, där det står, citat, "Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." Slutcitat. Och det här är alltså känt och älskat territorium för dagens bibelläsare, och det är just vers 6 som är den mest lästa av alla. Det här, bekymrar inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Och vi ska komma tillbaka till den naturligtvis, men vi ska börja i början, och först så ska vi se på det här uttrycket, gläd er alltid i Herren. Vad betyder det för någonting? Vad betyder det, de här välkända verserna? Till och med här i Rumänien, där jag jobbar med många som är analfabeter, som aldrig har läst Bibeln, som aldrig har suttit ner med Bibeln, så vet man det här. Bokorazi va toti auna undomrol, gläd er alltid i Herren. Det är en sån otroligt känd vers. Och det är också ett känt faktum att Paulus satt i fängelse då han skrev det här. Det säger han redan i kapitel 1. Och antagligen så var det en slags husarrest, som vi kan läsa om i de sista kapitlen i Apostlagärningarna, när han kommer till Rom och sitter i husarrest där. Så han är absolut inte i någon segerposition eller del av någon framgångssaga, med mänskliga mått mätt i alla fall. Han hade också en hel del erfarenheter av det man skulle absolut kunna kalla för nederlag. Saker som kunde ha lett honom till sorg och depression, till hopplöshet och missmod. Så man måste tänka på i vilken situation det är som han säger, gläd er i Herren alltid. Paulus är en person som vet vad det betyder, just det här, alltid. Han var inte någon multimiljonär som höll föredrag om hur man skulle finna glädjen i livet. Han är en fånge, och han är en fånge under falska anklagelser som står i stor fara för att få dödsstraff ganska snart. Och det är i den situationen som han säger, gläd er. Och det sägs, och du har säkert hört det förr, att när Paulus sa till sin skribent eller sin sekreterare, skriv nu, gläd er i Herren alltid, så skrattade hans fängelsevakt åt honom då han hörde och sa, ja men hur kan du säga någonting sånt i din situation? Och så säger Paulus till sin sekreterare då, skriv, än en gång säger jag, gläd er. Och det är självklart med 99% säkerhet inte en sann historia. Det här är någonting som man har fabulerat eller fantiserat kring. Men det är ändå intressant att Paulus repeterar det med sån emfas. Han säger, än en gång säger jag, gläd er. Han använder tid och kraft och utrymme till att poängtera det här. Och det låter nästan som en befallning, skulle man kunna säga. Men jag tror att man först och främst ska se på det här som en enträgen uppmaning, en utmaning till de troende. Och jag tror att vi rör oss väldigt nära kärnan av vad det betyder att vara en kristen. Det här glädje i Herren alltid. För att det att glädja sig i Kristus är vårt väsen. Det är vad som ska vara kännetecknet för oss. Och det är vårt mål. Dessutom, jag har säkert nämnt det förr, eller jag vet att jag har nämnt det förr, och det kan hända att du kommer ihåg det också. Men den här katekesen, den reformerade katekesen som heter Westminster Catechism från 1500-talet en gång, den säger, första frågan i den är så här: vad är människans slutmål? Och svaret är att ära Gud och njuta av honom för alltid. På engelska så står det enjoy him forever, och jag har översatt det här med att njuta av, men man kan också översätta det med att glädja sig, att ära Gud och glädja sig i honom för alltid. Poängen är att det Gud önskar för oss, det är att vi ska se och uppleva hur tillräcklig han faktiskt är för alla våra behov, så att vi alltid går till honom med alla våra behov. Och jag har tänkt på en bild här, och jag ser att den är lite stapplande, men ta det för det är. Tänk dig en affär. Du har säkert en favoritaffär i din närhet där du handlar mycket. Den kanske är din favoritaffär för att den ligger nära, eller för att den är billig och bra priser, eller för att den har väldigt mycket av det du behöver. Men i givna situationer så kommer du behöva en annan affär. Om du inte har reservdelar till bilen så kanske du behöver gå till en annan affär. Eller om du flyttar till en ny plats så behöver du har flyttat till Skövde nyligen, och då behöver du hitta en ny favoritaffär. Eller för det blir för långt att köra till den. Eller av någon annan anledning, du hittar något bra pris i en annan butik. Vad det än kan vara, så kan du byta affär. Men tänk om det fanns en affär där alla dina verkliga behov blev mötta. Du går in i det du tror är en affär som bara har mat. Du går in i din lokala affär och så säger du till hon i kassan att ja, och så måste jag ju till Ikea och köpa en soffa. Jag behöver en ny soffa där hemma. Och så säger hon i kassan att ja, behöver en ny soffa, men vi har ju sofflager här bakom. Om du går in i den där dörren där borta. Jag ser att du har aldrig varit där inne, men det finns ju mer i den här butiken än du har sett hittills. Och så när du går in där så ser du att där har de inte bara soffor, men de har allt, precis allting du behöver. Där finns det, sitter en mäklare som kan ordna ett nytt hus åt dig, och där finns det en resebyrå där du kan beställa din semesterresa, och där finns reservdelarna till din Volvo och vad det än skulle vara. Och helt plötsligt när du går runt där och ser allt som finns, jag vet inte om det här kanske mer är ett köpcenter än en lokal affär, men oavsett då så ser du att allting som du behöver finns där, och du förstår, jag behöver aldrig gå någon annanstans, jag kan göra alla mina inköp här. Och med alla förbehåll i världen om hur den här bilden inte passar på det jag pratar om, så hoppas jag att du förstår min tanke. Att det här att alltid glädja sig i Herren, det handlar om att oavsett vilken situation som vi befinner oss i, så finns det som leder dig till glädje i Herren. Och det sägs att man inte ska säga till en deprimerad person att ja, men du måste muntra upp dig, du måste ju liksom ge dem en uppmaning. Ja, men gör det här så löser det sig. Och det är helt säkert sant. Men å andra sidan så handlar inte det här om att säga åt någon att vara glad. Utan poängen är att vi ska söka vår glädje i Gud. När vi behöver glädje så finner vi den hos Gud. Och i den här texten så finns det flera uppmaningar, det som vi har läst här, så finns det flera uppmaningar, och alla de här uppmaningarna leder fram till konklusionen som står i sjunde versen: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så det som alla människor letar efter, det är frid eller balans, eller inte stillestånd, men frid och lugn och ro, så att säga. En plats där saker och ting är balanserade. Och de uppmaningarna som vi möter i texten här leder fram till just det här. Och om vi inte finner vår glädje i Gud, så kommer, nej, förlåt mig, om vi finner vår glädje i Gud, då kommer Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Jesus. Och det tror jag är ganska intuitivt, eller hur? För att om vi lär oss att finna vår glädje enbart i Gud, då kommer vi få frid. Och våra tankar kommer bevaras i Kristus. Människor söker efter glädje och man kanske finner sin glädje i underhållning från tvn eller kanske kommer från en hobby eller kanske från gemenskap med andra eller kanske från shopping eller jag vet inte vad. Men om min intuitiva tanke varje gång som jag söker efter glädje, om jag känner mig ner och ledsen, om jag känner depression eller sorg eller vad det är, om varje gång som jag söker efter glädje så tänker jag, ja, men jag ska söka mig till Gud. Då blir jag glad. Där finner jag min glädje. Om vi lär oss det, då kommer det förändra allt. Då kommer vi tänka mycket mer på Jesus. Som han säger här, då ska Guds frid som övergår all förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det kommer hända då. Och då kommer vi få den friden. Men det är ju inte allt som han säger i den här texten. Vi kan läsa vidare där han säger: låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Det är nästa påstående, eller nästa uppmaning. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Vad är det för någonting? Ja, alltså, det förutsätter väl, antar jag, att man faktiskt är vänlig. För att kunna visa, låta alla människor se hur vänlig man är, så förutsätter det att man faktiskt är vänlig. Vad ser folk när de ser på oss? Ser de vår vänlighet? Eller är det annat som de förbinder med dig och mig? Vad tror du folk säger om dig när du inte är där? Alltså, jag menar, jag försöker inte uppmuntra din paranoia här, men tänk på det ett tag. Vad är det för bild av dig själv som du bygger? Vad är det folk säger om dig? Säger de, ja, han är en person som har starka åsikter, eller han är väldigt bestämd, eller är det vänligheten som strålar igenom? Aposteln Paulus, han vill helt klart att det är vår vänlighet som människor ska se, och som alla människor ska se. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Och vänlighet här, det syftar både på mildhet i sitt väsen, att man är mild, men också att man är barmhärtig mot andra människor, att man har ett förlåtande sinne. Alla de här sakerna innefattar det här ordet på grekiska. Och det handlar också om att vara nöjd med det man har och att man är generös mot andra människor. Och sen kommer den här intressanta lilla meningen: Herren är nära. Han säger, låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och att någon är nära, det kan både på svenska och grekiska betyda två olika saker. Antingen att man är nära i tid, alltså i det här fallet då att Herren kommer snart. Herren är nära, han kommer snart. Men det kan också betyda att Herren befinner sig i närheten och Herren är nära dig. Han står vid din sida. Och jag tror att båda tolkningarna är intressanta och kan vara av intresse. Men kanske det att Herren är nära oss rent geografiskt, alltså att han är oss nära, är det som ger mest mening i sammanhanget. I så fall så är tanken att vi ska tänka på att Herren själv är i närheten när vi umgås med människor, så att vi visar dem vår vänlighet, vår mildhet. Och det är därför vi borde tänka igenom vad vi säger och vad vi visar fram. Just därför att Herren är där och han ser oss och han känner oss. Och sen kommer ett intressant påstående, nästan lika intressant som det här gläder i Herren. Nämligen, bekymra er inte för något. Okej, visst Paulus, det är lätt för dig att säga. Du har väl ingenting att bekymra dig för. Men kom ihåg att det här, han som skriver det här, är alltså en man som väntar på att bli dömd till döden. Antingen blir dömd till döden, kanske blir dömd till fängelse eller en straffkoloni eller någonting liknande, eller släppas fri. Jag kan inte komma på någonting som är mer värt att bekymra sig för än just det, att man kanske ska dö, och att stor sannolikhet för det. Men Paulus, han står verkligen i led med Jesus själv och hans förkunnelse. För en stor del av bergspredikan handlar just om att inte låta sig övermannas av bekymmer. I Matteus 6, vers 25-26 så säger Jesus så här, citat: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Det är slutcitat där. Men uppmaningen som Paulus kommer med, bekymrar inte, den hänger inte i luften. Han säger inte, bekymrar inte, för det finns ingen anledning att bekymra sig. Han vet att det finns anledning till bekymmer. Och han säger heller inte att vi inte behöver bry oss om våra problem. Bekymrar inte, det finns, bry dig inte. För att det hade ju varit i så fall apati. Och han säger inte att vi ska, som jag ofta gör, skjuta på problemet till imorgon. Bekymrar inte, det där kan du göra någon annan gång. Det är bara dumt, har jag hört. Och han säger heller inte att vi bara ska försöka göra så gott vi kan. Bekymrar inte, du ordnar det här, du fixar det, det går bra. Det blir att göra sig själv till Gud. Paulus säger att det finns någonting som vi kan göra med vårt bekymmer. Och som då kommer befria oss ifrån bekymren. Han säger, bekymrar inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Lösningen för att inte bekymra sig för någonting, bekymra inte för något säger han, det är att låta Gud få veta alla våra önskningar. Och jag lade märke till när jag läste den här texten för, det var väl i juni, juli här någon gång tror jag, som jag läste den här, och lade märke till att Paulus använder många absoluta ord i den här texten. Och vad menar jag med det? Han säger, glädjer er alltid i Herren. Han säger, låt alla människor se hur vänliga ni är. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus. Och om vi låter Gud få veta alla våra önskningar, säger Paulus, så behöver vi inte bekymra oss för något. Och varför inte då? För det första så försvinner många bekymmer när vi ger dem till Gud. Då försvinner de automatiskt. Säg till exempel att du är rädd för att dö. Och när du talar med himmelen och jordens skapare som har lovat att ta hand om dig och som faktiskt själv har dött och gått den vägen, så ger det ett nytt perspektiv på döden. Bara det att bära det fram till Gud. Och jag säger inte att det automatiskt gör att man slutar bekymra sig, men bönen har en förvandlande kraft i sig själv. Och det andra som sker är att när vi ber, ja, då sätter vi våra olösbara problem i händerna på honom som har makten att lösa dem. För Gud är ingenting omöjligt. Så det här, det finns olika perspektiv här och det finns olika sätt som bönen verkligen befriar oss ifrån bekymmer. Bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar. Och när vi ber så är det också så att vi verkligen erkänner Guds suveränitet över våra problem. Alltså det vi gör när vi ber är att vi säger, det här kan du. Vi kommer till honom därför att han kan hjälpa oss och därför att vi vet att han vill hjälpa oss. Så vi erkänner Guds suveränitet över våra problem och över våra liv. Och sen när vi ber så är det också så att det oviktiga, det smälter väldigt ofta bort. Och vi får mer Guds perspektiv på våra små bekymmer. Men när det gäller de verkliga bekymren så blir det också så att vi lägger dem i den allsmäktiges händer. Gud kan göra under och därför så placerar vi våra bekymmer i hans händer. Och för min egen del så måste jag säga att den här texten är en väldigt allvarlig uppmaning till mig. Inte för att jag bekymrar mig så otroligt mycket. Min fru menar att jag bekymrar mig ofta alldeles för lite. Men för att jag inte gör som texten säger, jag bär inte allt fram till Gud. Jag går inte till Gud med allt väldigt ofta. Jag har fått en ovana att bära fram vissa bekymmer till Gud, men inte alla. vissa saker som är värt att be om och tacka för, de lägger fram för Gud, men inte allt. Och kanske du är i samma situation. Jag har varit sjuk många gånger utan att be om helande. Jag har haft stora ekonomiska problem men inte bett till Gud. Jag har haft andra psykiska problem som jag inte har nämnt för Gud. Trots att det hade varit någonting som man absolut borde gå till Gud med. Och missförstå mig inte, jag tror att jag ber lika mycket som många andra. Jag ska inte säga skryta på mig att jag ber väldigt mycket. Men jag ber ofta för mina syskon och vänner. Jag ber för Guds verk och jag tycker verkligen om att be. Men vissa saker har jag fått en ovana med att inte nämna. Och jag tror att Gud vill att vi ska, att jag ska ha honom som samtalspartner för alla mina problem. Och det här är verkligen någonting som jag personligen försöker öva mig. Och när vi gör allt det här, då händer det saker. Vi befrias från våra bekymmer och så ger vi tronen i våra liv till Guds frid. Det är det han säger. Han säger, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och jag tycker om det svenska ordet frid. Vi har ju en liten subtil skillnad mellan fred och frid som inte finns på så många olika språk, i alla fall inte de som jag känner till. Och det ska ju sägas att den skillnaden finns heller inte på grekiska. På grekiska heter det eirene för både fred och frid. Men jag tror att den som har översatt folkbibeln, eller de som har gjort det, har gjort rätt val när de säger att detta handlar om frid. Därför att fred är ju framförallt någonting yttre och någonting som sker på utsidan. Fred mellan länder, fred mellan mänskliga relationer och så vidare. Och det är viktigt, men det är absolut inte allt. Därför att frid handlar ju mycket mer om det inre, det som sker i människans hjärta. Och frid, det kan man ha även om det är krig och oroligheter runt omkring här. Och det är till syvende och sist bara Guds frid som kan bevara våra hjärtan i Jesus. Och den friden kommer från att vi vilar i Jesu fullbordade verk på Golgata. Hans seger ger oss frid. Hans död ger oss liv. Det är där vi har inte bara känslan av frid och fred, utan där vi verkligen får uppleva den, där vi får erfara vad det betyder att ha Gud som vår fred. Och det är därför den här texten är så otroligt viktig. Och det är inte så konstigt att det är just bekymrar inte för någonting som är den mest lästa bibelversen av alla. Det är en viktig uppmaning och det är en fantastisk tröst. Och det är detta som kan också skapa frid i församlingen. För kom ihåg att det här kapitlet, det började ju med de här Evodia och Syntyke som vi pratade om förra gången. Som inte kunde hålla fred med varandra. Och det är sådana människor som Paulus talar till här. Kanske han till och med talar direkt till dem. Att det är det som är meningen här. Och om du upplever att du saknar den här friden. Om du upplever att du har den här kampen som inte är den goda kampen, då är det här en uppmaning ifrån aposteln till dig och mig. Och uppmaningen som man har sagt i den här, det handlar om en övning i Guds fruktan. Alltså det handlar om att förändra sitt perspektiv genom att se upp på Jesus Kristus. Att öva sig är att glädja sig i Herren, inte bara ibland, men alltid. Öva dig i att visa vänlighet, inte bara mot vissa, men mot alla. Var vänlig mot alla, säger han. Öva dig i att lägga bort dina bekymmer. Och inte bara vissa av dina bekymmer, utan bekymrar inte för något. Låt Gud få känna alla våra bekymmer. Öva dig i att vända dig till Gud med dina böner. Inte bara vissa av dina önskningar, av det du behöver, utan med alla. Och ta emot Guds frid som övergår allt förstånd. Och sen är det ju en detalj i den här texten som jag inte har hunnit gå igenom så mycket. Och det är det här han säger, låt Gud få känna era önskningar med böner, åkallan och tacksägelse. De här tre sakerna här, det har jag inte hunnit gå igenom så väldigt mycket. Men jag tänker att du som lyssnar, du kan ju ta dig tid om du har möjlighet att fundera kring vad som är skillnaden mellan de här olika typerna av samtal med Gud. Det som gäller bön det som gäller åkallan och det som gäller tacksägelse. Det är de här tre som han nämner här som man ska komma med inför Gud. Men det här var allt jag hade för idag. Nästa vecka så blir det ett litet uppehåll i vårt studium. Vi närmar oss ju jul när jag spelar in det här och när det sänds i Radio Maranata. Och då tänkte jag att jag skulle ha ett program där jag talar om någonting som jag har tänkt på i förbindelse med just julen, Jesu födelse och då han kom hit till jorden. Men det blir nästa vecka då. För den här gången så får jag önska Guds rike välsignelse. Och så ska vi avsluta med att läsa texten en gång till som vi har gått igenom idag. Det är Filipperbrevet 4, vers 4-7. Och den säger: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi ska avsluta programmet här med att lyssna på sången Du kan få frid med Anneli Widén som sjunger den i en liveinspelning. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet också sänds i närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. När du gråter som försvann och du försöker att glömma tårarna som rann mitt i smärtan och i sorgen och bekymmer för imorgon kan du få fri och men mitt i en storm du kan få fri. Du kan få hopp om en vägen verkar för lång. Jesus kärlek kan nå dig. Och men allting rasar omkring dig så kan du få fri. Om en mitt i en storm. Ofta händer det att jag känner som du och jag söker efter mening med mitt liv då Guds kärlek är nära ge mig nåden att få vara i hans fri och min mitt i en storm du kan få fri om min du kan få hopp om en vägen verkar för lång. Jesus kärlek kan nå dig. Om allting rasar omkring dig så kan du få fri. Om en mitt i en storm. Ofta händer det att jag känner mig som du. Och jag söker efter mening med mitt liv. Då Guds kärlek är nära. Ge mig nåden att få vara i hans fri. Och med mitt i en storm. Du kan få fri. Du kan få hopp om en vägen verkar för lång. Jesus kärlek kan nå dig. Och med allting rasar omkring dig så kan du få fri. Om en mitt i en storm. Du kan få fri.
stan. Du kan få hopp om en vägen verkar för lång. Jesus kärlek kan nå dig. Om en allting rasar omkring dig så kan du få frid.